Ja, jag beklagar, vi blev lite försenade idag, men nu kör vi igång. Jag håller en inledning om ämnet. Ni som är nya här är särskilt välkomna. Och efter min inledning på en 40 minuter så tar vi lite kaffe och sitter och samtalar över det här ämnet. Om man vill. Och tycker man att det är tråkigt så går man. Så att det är ett öppet forum, ett bibelforum. Och poängen med Bibelforum är ju att vi vill granska olika saker då i Bibelns ljus. Försöka ta reda på vad står det egentligen i Bibeln. Vad säger Bibeln? Dagens ämne är då Gardells Gud och Bibelns, underförstått, Gud. Och bakgrunden är den här boken som kom ut 2003 redan. Och ni ser att det är en ganska omfattande bok på över 280 sidor, och den heter just Om Gud. Och det är en liten sensation att en person som inte är själv fackteolog har gett sig på det här ämnet. Men Jonas Gardell är en mycket, mycket skicklig skribent, och han har lyckats då formulera och ta fram det som han har uppfattat är bibelforskningens ståndpunkt när det gäller Gamla testamentet. Den här handlar i stort sett uteslutande om Gamla testamentet, och han försöker då komma fram till vem är egentligen Gud, hur då han är Gud och kan vi tro på Gud. Det som är det fina med den här boken, det är att bibelkritiken kan ju framställas så där med fina ord och lite krångliga meningar, och man kan inte alltid se vad som ligger bakom och hur det hela är tänkt. Medan då Gardell, han kan verkligen då lyfta fram precis. Det här blir konsekvenserna, och det är så här man menar, så att det blir väldigt tydligt. Vi ska se då vad det hela går ut på. Gardell säger själv att han måste lita till de som kan det här. De som har forskat i den här saken, så han kan inte själv liksom direkt forska, utan han har läst massa böcker och så har han dragit sina slutsatser. Det han kommer fram till, det är då att Bibelns Gud är en, vad ska vi säga, ett sammantagande av massa mänskliga tankar och föreställningar om Gud. Man har funderat i olika kulturer hur den kan Gud vara. Man har gjort sig gudsbilder. Och enligt Gardell så är det katastrofala att så småningom så smälter man ihop alla de här människotankarna om Gud. Så att det bara ska bli en Gud. Man har haft många gudar och många föreställningar, och så har man tryckt ihop alla de här föreställningarna till en enda gud. Så monoteismen, alltså tron att det bara finns en enda gud och att Gud är sån som det blir när man då trycker ihop alla möjliga mänskliga tankar om Gud, då blir det något alldeles groteskt. En sån gud är en omöjlighet, en sån gud kan man inte tro på. Så man kan säga att Gardell väldigt kraftigt avvisar Bibelns Gud. Han säger också att egentligen borde kanske boken inte ha fått namnet Om Gud, utan Om hur Gud blir Gud. Han tänker sig det hela som en process, en växtprocess, där mänskliga tankar stöps och blöts och det kombineras. Så när han nu kommer fram till detta så resonerar han precis som bibelkritiken. Det vill säga att allt i Bibeln har ett normalt mänskligt ursprung. Det är inte Gud som har skapat oss, utan det är vi som har skapat Gud. Och att vi skapar Gud eller en föreställning om Gud, det beror på att det finns hos människan en viss längtan och ett försök att hitta någonting som kan ge trygghet. Gardell formulerar det här lite olika på olika ställen i sin bok. Modern bibelkritik utgår ifrån att Bibeln är en mänsklig tankeprodukt. Och Så tror också då Gardell att det förhåller sig, och då är Gud också en mänsklig tankeprodukt. Nu vet ju ni som har läst Bibeln lite grann att det är inte så att vi har skapat Gud, utan Gud har skapat oss. Att det är precis tvärtom. Och att det är på det viset att om vi försöker skapa oss en egen bild av Gud, tänka ut hur Gud är, så blir det alltid fel. Vi träffar inte rätt. Det blir alltid en mänsklig föreställning. Det blir en avgud. Och Bibelns profeter talar då kraftfullt emot detta. Ni ska inte på egen hand försöka göra er en bild om Gud, utan ni kan bara komma rätt om ni lyssnar till Guds egen uppenbarelse av sig själv. Vem han är, hurdan han är, vad han vill, vad han lär, vad han gör. Hur blir då resultatet om man utgår ifrån att det Bibeln presenterar, det är olika människotankar, det är människoprodukter? Jo, då blir den Gud som man vill dyrka en sammanfattning av de egna tankarna eller av många människors eller kulturers olika tankar. Det vi idag kallar Gud, säger Gardell, det har utvecklats ur en mängd gudsföreställningar och bilder som olika folk och kulturer i Främre Orienten gjorde sig under en period av flera tusen år. Och de ofta fullständigt motstridiga gudsbilderna, de återfinns i Bibelns olika texter och de går inte att få ihop. Så om man säger nu ska vi ta fram vad Bibeln lär om Gud, så är det ett omöjligt företag, för det är alltså en rad olika människoföreställningar. Det är visserligen sant att som Gardell säger att människor i alla tider de har gjort sig bilder av Gud. Men som jag sa, enligt Bibeln så är alla sådana bilder som man gör sig av Gud felaktiga presentationer av Gud. Det blir alltid avgudar. Det blir inte en rätt framställning av den enda sanna guden. Enligt Bibeln finns det ju bara en enda Gud. Enligt Bibeln finns det bara en som inte är skapad av människor och bara en som är levande. Alla våra framställningar av Gud, egna konstruktioner, det blir gudar som inte kan tala, som inte kan skapa, som inte kan gå, utan vi måste bära dem. Vi ritar dem, eller vi gör dem i trä och sten som man ofta gjorde under Gamla testamentets tid. Och de var stumma. De kunde inte hjälpa, de kunde inte tala. Enligt Bibeln är alla sådana gudar meningslösheter. Bibelns ord för människoföreställningarna om Gud, det är hevel. Och det hebreiska ordet hevel, det betyder ungefär som det är kallt ute och ni andas så här. Det är någonting som vi bara ser lite grann och sen är det inget att ta på och så försvinner det. Den vanliga översättningen av hevel, det är förgänglighet. Det består inte. Det är bara en som är den evige, som aldrig går under som består. Våra skapelser är hävel, intigheter kan det också stå. De är ingenting. De är vind och tomhet, säger Jesaja i 41 kapitlet. I 44 kapitlet säger profeten, det som tillverkar avgudar är alla idel tomhet. Deras kära gudar kan inte hjälpa. Och Jeremia säger 100 år senare, på 600-talet före Kristus, likt fågelskrämmor på ett gurkfält står de där och kan inte tala. Så bara om man tror att det är någon där som man blir rädd för, så funkar det ju lite. Men går man fram och petar lite i den så kan fågelskrämman inte göra så mycket. De är stumma, de är inte levande. Man måste bära dem, ty de kan inte gå, säger samma Jeremia. Nu skriver Gardell att Gud i Gamla testamentet är en människogjord Gud. Men den sanne guden, säger genom sin profet Jeremia, kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar. Jeremia 16:20. Herren, JHWH på hebreiska, är den sanne guden. Han är den levande guden, den evige konungen. Jeremia 10:10. Och det är inte undigt att man kommer in på det här spåret, för att man tänker nu på den vanliga vetenskapliga uppfattningen att världen har skapat sig själv. Skaparen har inte skapat skapelsen, utan skapelsen är, eller världen, den har konstruerat sig själv. Så har man ju tappat bort ett viktigt moment i just presentationen av den enda sanne guden. Gång på gång i Gamla testamentet framhålls det, han är den levande som har skapat allt. Han har skapat jorden genom sin kraft, han har grundat världen genom sin vishet och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen. Jeremia 10:12. Nu är det ju naturligt att resonera som Gardell gör. Och vi har ett exempel på ett liknande resonemang i Andra Konungaboken och i Jesaja. Då är det en mäktig man. En man som på den tiden var mäktigare än Saddam Hussein, men regerade i samma område. Han hette Sanherib. Han hade inte sitt centrum Babel eller i Bagdad. Han hade sitt centrum i Nineve, men han var noga med att han var Babels konung. Och han regerade 721 till hela 700-talets slut. Och han kommer med sina mäktiga assyriska soldater till Judarike. År 701 så är flera tusen soldater i Palestina. De är i Juda och de omringar Jerusalem och ska kunna inta Jerusalem lätt som en plätt. Och då resonerar denne Sanherib precis så som framställningen är hos Gardell, att den Gud som man nu litar på i Jerusalem, man kan ju inte hjälpa. Lika lite som andra folks Gud kan hjälpa. Och då träder den judiske kungen Hiskia fram och så säger han så här: här är Sebaot. Man säger Sebaot, då betonar man han som har skapat alla härskarorna, alla världarna, hela universum. Då använder man ordet Sebaot. Då betonar man storheten i Guds skapelseverk. Du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himlen och jorden. Herre, böj ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör alla Sanheribs ord som han har talat för att håna den levande guden. Det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har ödelagt alla länder, också sitt eget. Och de har kastat deras gudar i elden. Det var det han sa, Sanherib, nu ska jag göra likadant med Jerusalem och Jerusalems gud. Det är sant, säger då Hiskia, ty de var inga gudar, utan verk av människohänder, trä och sten. Därför kunde de förgöra dem. Men nu, Herre, vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du är Herren, endast du. Och så fortsätter Jesaja-texten. Då sände Jesaja, Amos son, detta bud till Hiskia. Så säger Herren, Israels Gud: därför att du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien, är detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och hånar dig, jungfrun, dottern Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du hånat och hädat? Mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels helige. Alltså, den enda sanne guden hade satts på samma plan som alla människogjorda gudar. Gardell berättar också att han som barn hade barnens bibel som sin älsklingsbok, och han har då hört berättelserna. Och så raljerar han med hur barnslig han var, att han inte genomskådade hur tokigt det var det han fick höra då. Och han tolkar då allting rent inomvärldsligt. Han fick ju höra berättelsen om Kain och Abel. Och då säger han att jag fattar ju inte hur tokigt det var, hur Gud och på ren elakhet struntade i Kains offer. Så tolkar han då berättelsen. Och så anklagar han Gud som om han vore en orättvis och elak människa. Och hela tiden blir det här genomgående drag att då Gardell vet ju och förstår bättre än Gud, så som det beskrivs i Bibeln. Nu gäller det att välja och vraka, menar Gardell. Så när man hör texterna och går man till en gudstjänst, så är poängen där att välja och vraka och söka någonting som man tycker kanske kan användas som stöd för den tanke man har om Gud. Man får ställa sig själv och människan i centrum, inte Gud eller Guds ord. Människan har myndighet att välja och vraka, och så kan hon upphöja det som då hon tycker passar. Och så kan man, om man så vill, då kalla det för Gud. Gardell, han vill inte räkna sig som ateist, utan han menar att det finns någonting. Det finns ett det. Det finns någonting gudomligt. Men detta gudomliga som man räknar med måste vara någonting som passar in i hans tankegång om det han kräver för någonting som kan vara till hjälp och trösta och ge gemenskap. Jag är i Bibeln, det är ju Guds namn som ni vet. Jag är den jag är. Vad ska jag säga? Du ska säga jag är, har sänt mig till er. Jag är en hemsk gud, skriver Gardell. Han är en slaktare, han är en krigare, en krigsgud. Och Gardell tror inte heller på någon dom eller någon domedag. Och han kan inte förstå att kananéerna i sin gudstyrkan hade gjort något som var i strid mot Gud och Guds vilja. Ni vet, kananéerna fördömt på grund av sina kulter och sina många avgudar, sitt sätt att tolka världen och historien. Och att de har fyllt sina missgärningar smått till slut, säger Bibeln. Något sånt är nonsens, menar Gardell. Sen sammanfattar Gardell vad bibelkritiken för fram. Präster som har fått utbildning i bibelteologi, de får i regel bibelkritikens sätt att tolka Bibeln. Och Gardell för det vidare i den här boken gång på gång. Han menar till exempel att det är inte så att först finns bara Gud och så sen skapar Gud världen. Utan före Gud finns det någon sorts värld, och i den världen finns det en destruktiv makt. Och så kommer Gud och kämpar med den här makten, den här draken. Därför att så framställs det bland annat i en del babyloniska texter. Och Gardell och bibelkritiken tolkar också första Moseboks första kapitel mytologiskt. Så när det i Bibeln står i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, så tänker jag, ja, men hur då? Jo, först så var jorden ändå där, och den var öde och tom, och mörker var över djupet. Och när det då i grundtexten står tehom, som översätts med djupet, stora vattenmassorna, djupet, så tolkar man det mytologiskt att Tehom, det är en destruktiv makt. Det är ett kaosmonster, och det motsvarar det babyloniska kaosodjuret Tiamat. Och i den babyloniska berättelsen så är det då guden Marduk som besegrar Tiamat. Och nu får Javé, som man då kallar Herren Sebaot, då får Javé överta denna Marduks roll. Och så kommer alltså nu Javé och besegrar Tehom, alltså urdjupet eller då kaosmakten. Och i den babyloniska berättelsen så använder sig Marduk där av en stormvind. Nu hittar man ingen stormvind i den bibliska texten, men då gäller det att få in den. Och eftersom det står Guds ande svävade över vattnet och ande också kan betyda vind, då säger man ja, då måste det vara Guds vind. Och är det Guds vind, då är det säkert en stark vind, och är det en stark vind så är det en stormvind. Och så översätter man också, som ni vet, i Bibel 2000. Man har haft den babyloniska myten som mall. Och så får man fram då att det är någon sån här kamp. Men i den bibliska texten finns ingenting av det här. Inte ett dugg. Utan enligt Bibeln så finns bara den evige själv. Och den evige skapar av ingenting. Av intet den här världen. Himmel och jord. Och så berättar första kapitlet hur Gud då skapar. Han blir inte färdig med en gång, utan när han har skapat så är det inget torrt land först, utan det är bara vatten och vatten, och det är mörkt. Det är som ett hus som är totalt, det har inga lampor, och det har inget golv och väggar, och det har det är helt omöblerat. Och så berättas hur Gud då under skapelseveckan då gör detaljerna, skapar världen med hav och torrt land och växter och djur och till sist människan, och hur hela den här världen möbleras på det underbaraste sättet, så att det var mycket, mycket gott. Alldeles ett fullkomligt paradis. Så när det står att mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet, så betyder det att det nu inte var färdigt med en gång. Det betyder inte att Gud hade tappat kontrollen över sin skapelse, utan han har full koll över läget, precis som svävade över vattnet. Ordet i hebreiskan där är det ord som används som en örn som svävar så här. Ni vet, en örn har en fantastisk kontroll över marken långt där nere, och Gud har full kontroll över läget. Det är ingen kaos, och det är ingen kaoskamp överhuvudtaget det är frågan om. Det här är bara ett exempel hur en kär bibelkritisk tanke förs in och presenteras också i den här boken. Och så säger Gardell att vi har nu ett helt komplex av tankar om Gud, och de här tankarna, de blir ibland en stamgud, ibland en högud, ibland en ossgud, ibland en demon, ibland en krigsgud eller en fruktbarhetsgud. Och sen har man då i Gamla testamentet plockat bitar från de här olika gudarna och stoppat in det och sagt det här är den enda guden. Och då blir det ett monster som vi inte kan ha att göra med. Med andra ord, i bibliskt perspektiv så är den lilla myran människan här som sätter sig till doms över skaparen, över Gud. Och det är ju inte första gången, och det är inget nytt. Det här berättar Bibeln om på flera ställen. Jag ger några exempel. Hur dåraktiga är ni inte? Ska leret anses lika med krukmakaren? Ska verket säga om sin mästare, han har inte gjort mig? Det är Jesaja 29. Ve den som tvistar med sin skapare, du lerskärva bland jordens lerskärvor. Ska leret säga till den som formar det, vad gör du? Ska ditt verk säga, han har inga händer, Jesaja 45. Ska yxan upphöja sig över honom som hugger med den? Eller sågen förhäva sig över honom som sätter den i rörelse? Som om käppen kunde svinga den som lyfter den, eller staven lyfta den som inte är av trä. Jesaja 10. Alltså man vänder precis på förhållandet. Det skapade sätter sig över skaparen. Ja, nu kanske ni tror jag överdriver, ni får själva läsa den här boken, och jag ska ge er några exempel på formuleringar som Gardell har när han då kritiserar Bibelns Gud. Man kan ju kalla det, sett ur kristens synpunkt, så är det oerhört hädande och vanvördande. Så här skriver han till exempel: under monarkin blev stamguden en statsgud och en stadsgud, och det hela var plötsligt ganska futtigt, särskilt som Javé sin roll som nationens beskyddare ganska snart visade sig värdelös. Och ett annat citat: Gud hade sedan nomadernas tid förstått att ge sig själv rätten att ta tillbaka givna löften. Då är det raka motsatsen i bibeltexterna där, att han är trofast. Han håller alltid sina löften. Eller så här, sprickan mellan de olika gudsbilderna blir allt större. Den väv som benämns Gud trasslar ihop sina sömmar. Guden som svält och svält för att ständigt passa nya behov, nya tider, nya samhällsordningar riskerar att spricka. Eller så här, i berättelsen om Noa och floden är Gud som mest schizofren. Han besegrar urhavet men befaller sedan själv att alla det stora djupets källor åter ska bryta fram. Och han låter öppna himlens alla dammluckor och vattnet väller ner. Gud krossar draken men förvandlas sedan själv till en förintande drake. Och så vidare. Eller, vem finns som kan rädda oss från den Gud som slukat alla andra gudar? Han som vuxit och svält tills han blivit den enda allsmäktige guden. Inga gudar är honom lik, inga andra gudar finns. Och han säger, snarstucken och lättsårad som vi lärt oss att Javé var, gav han genast sin tjänare Elia uppdrag att gå till sändebuden för att fråga dem om det var för att ingen gud fanns i Israel som de skickats iväg till Ekron för att fråga Baal till råds. Och bara för att kungen gjort så skulle han dö. Eller, från sin himmel åsåg Javé sin handlingsverkan. Han åhörde det döende skrin och jämmer. Och han kände ingenting annat än sin egen iskalla kyla. Eller, att profeternas visioner ofta slog fel blev ett problem. Vem ville lyssna till profeter som uppenbarligen så ofta talade i nattmössan? Ja, det kanske räcker. Jag ska ta det här också. Det är något av de hemskare. När den lidande människan tröttnat på Gud och sätter honom på det anklagade spänk är Guds enda försvar, förutom att han likt en ilsken gorilla hanne försöker skrämma till tystnad genom att ryta och banka med nävarna på bröstet, att han faktiskt gör så gott han kan. Vi ser alltså hur man har vänt på allt med det. Gud är som en dålig människa. En hemsk och svag och orättvis och snarstucken lättsårad människa. Och han säger också att Gud är inte rakt igenom god, han är grym, han är sadistisk, ondska och sådana saker. När vi sen kommer till, jag ska inte hålla på så mycket längre, till profetiorna, och då går ju blicken in mot Nya Testamentet. Och det sägs att Gardell arbetar på en likadan bok om Jesus. Så han ska också skriva om Nya Testamentet, och det är lätt att räkna ut ungefär. Hur den kommer att bli. Men han kommer in på Jesus lite grann också i den här boken, för det finns ju profetior om Messias. Men då har han den syn som vi ser både i Bibel 2000 och hos bibelkritiken, att det är inga profetior. För det är ju omöjligt. Det kan bara vara det som man kan som en vanlig människa tänka på i sin miljö. Man kan hoppas på att kungen ska hjälpa en när det går dåligt för landet eller sådana saker. Men att det är verkliga profetior som går i fullbordan 700 år senare, det är ju på förhand otänkbart. Och han säger då om Jesus att han är ett barn av sin tid. Som kan uppfattas både hård, omedgörlig och futtig. Han säger att Jesus utväljs till Guds son. Han föds inte till det. Alltså att Jesus är en vanlig människa, men sedan så uppförstorar man honom till att vara Guds son. Han bortförklarar alla profetiorna i Gamla Testamentet om Jesus. Han kommer in på profetiorna i Jesaja 9 som man läser i adventstid. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans skuldror ska herradömet vila. Hans namn är under, rådgivare, stark Gud, evig fader, fridsförste. Och då säger han att den här profetian handlar inte ett dugg om den kommande Messias. Och dessutom slog den fullständigt fel. Och då utgår han ifrån översättningen i Bibel. 2000, där profetian börjar så här: om den första slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land, så har den sista slagit med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan, mot det främmande folkens område. Den första, det var då en assyrisk kung, och nu kommer senare en assyrisk kung som slår ännu hårdare. Och så säger profetia, men det ska komma en då som ska bli er räddning. Och då enligt Gardell så syftar det då på förhoppning om att kungen där i Jerusalem inom profetens egen tid ska hjälpa till. Och det gjorde han ju inte. Det gick ju helt skogen. Assyrierna hade framgång och landet går under till slut, så att den här profetian, den slog fullständigt fel. Ja, det är klart, en profetia som Gardell har gjort, den står ju inte i texten, och den slår fullständigt fel. Och det står inte heller i texten så där: om den första slog bara lätt mot Sebulons land och Naftalis land, så har den sista slagit med full kraft. Det är bara påhittat. Det står inte så i den hebreiska grundtexten. Utan det står: i gången tid lät han Sebulons och Naftalins land vara föraktat, men i kommande dagar, de kommande dagarna, de messianska dagarna, i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Precis det hände. 700 år senare. Då gick ett ljus upp i Galileens land.
Det står
så som Gardell citerar. Helt uppåt väggarna. Ja, det här är bara exempel på hur det kan gå när man tolkar en text då utifrån förutsättningen att det är människokonstruktioner. Det är klart att man måste ge allt en helt inomvärldslig tolkning, begränsa allt till att syfta på någonting inom profetens normala synkrets, förstås. Det blir ju självklart. Och då syftar den första och den sista på två olika assyriska härskare. Och det hela slog fullständigt fel, som sagt var. När man nu menar att profeterna för fram egna tankar, det var utgångspunkten. De har tänkt ut saker och sen har de fört fram vad de har klurat ut. Det är ju det enligt Bibeln den perfekta beskrivningen på den falske profeten. Det är precis så falska profeter gör. Då, medan den sanne profeten för inte fram vad han själv har tänkt ut, utan att Herrens ord kom till honom på ett övernaturligt sätt, så fick profeten se och höra det han skulle säga. Så han säger: detta har inte jag sagt, så säger Herren, detta är vad jag har sett, detta är vad jag har skådat. Så börjar till exempel Jesaja: detta är vad jag har sett angående det och det, och detta är vad jag har hört. Men falska profeter däremot, de profeterar, står det, efter sitt eget hjärta. De följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. De förde fram falska syner och lögnaktiga spådomar. De säger Herren fastän jag inte hade talat något sådant. Så vad bibelkritiken måste göra, det är att framställa alla profeter som falska profeter, som i enlighet med beskrivningen av falska profeter. När man kommer till Nya testamentet så betonar ju Jesus att jag kommer nu inte med någonting nytt, utan det jag talar, det är vad fadern har sagt, vad fadern har uppenbarat. Det vill säga uppenbarat för Jesaja och för Mose och för de andra profeterna. Och så säger han: om ni trodde Mose så skulle ni tro på mig. Ty om mig har han skrivit, men tror ni inte hans skrifter? Enligt bibelkritiken har Mose inga skrifter, för det första. Men Jesus säger: trodde ni Moses skrifter, hur ska ni tror ni inte hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Då hänger liksom Jesu undervisning och hela hans verk i luften, för det är bara en uppfyllelse, en fullbordan av det som redan är sagt. Tänk vad Jesus gjorde när han talade med lärjungarna som var klentrogna, osäkra och förtvivlade efter Jesu död. Och innan de är klara över, har han verkligen uppstått, och vad betyder det? Så står det att Jesus, han går igenom skriften. Börjar med Mose och alla profeterna och uttyder vad som alla skrifterna är sagt om honom. Där finns alltihop. Det behöver bara lyftas fram så att de ser hur det har gått i uppfyllelse. Och Bibeln säger att skriften är utandad av Gud, den är ingiven av, inspirerad av Gud. Men här är ett annat synsätt, att det hela har gradvis vuxit fram genom människotankar som har samlats och bearbetats i omgångar. De av er som har läst Da Vinci-koden, vi ska tala om den om en månad, så ser ni precis samma sak där, hur man säger hur det hela har ändrats och lagt till och vuxit och allt möjligt sånt där. Man får till och med höra på radion saker, jag undrar var man har fått det ifrån, och en del känner jag igen från Da Vinci-koden, och där man då säger ja, Bibeln har liksom aldrig funnits där, utan den har hela tiden varit en process som pågår, och man översätter och lägger till och drar ifrån. Och det var någon som ringde in till radion och sa att ja, den helige ande, ja, det var ju någonting man förde in på 300-talet och sådana saker. Och i Da Vinci-koden så heter det då att man röstade om man skulle göra Jesus till Gud eller inte och sådär. Men det där ska vi tala om en månad. Ja, jag ska hoppa över lite saker. Om ni vill läsa det här själva grundligare, så kan ni skaffa er, jag tog med mig några nummer av tidskriften Biblicum nummer 4. Där finns det en längre artikel som jag skrivit om just den här boken. Så jag har den artikeln framför mig nu. Biblicum. Jag ska ta fram den och lägga den på bordet här sen när vi dricker kaffe. Kanske jag ska avrunda här med helt kort någonting om dom och frälsning. Gardell har upptäckt att Bibeln innehåller både Guds krav och Guds löften, både dom och frälsning. Och han upptäckt något helt korrekt, så är det. I Bibeln finns både dom och frälsning, både Guds krav och Guds löften. Men för Gardell är detta helt obegripligt. Den dubbelhet som är outhärdlig och obegriplig. Han skriver, det löper genom Bibeln två parallella linjer. Där finns hatet och där finns kärleken. Det går inte att få ihop. Att jämka samman dem är omöjligt. Och hans förklaring då att det finns dessa två parallella linjer, det blir följande. Det stammar från helt olika utvecklingsskeden i människans gudsförståelse. Och vi måste välja mellan dem. Vi måste bestämma oss för vilken linje vi vill följa, vilken väg som vi tror leder fram till Gud. Dessvärre har Gardell då helt missförstått vad det är frågan om. Det är alltså riktigt och viktigt, mycket viktigt, att Bibeln innehåller både krav och löften, både dom och frälsning. Eller som man teologiskt uttrycker det, som Luther ständigt uttryckte, både lag och evangelium. Och dessa två parallella linjer får inte jämkas samman. Man får inte avtrubba lagens krav. Lagen kräver ju att vi ska vara fullkomliga, syndfria, ha 100% godhet och kärlek i våra hjärtan till Gud och till alla medmänniskor. Och den som inte är det platsar inte i Guds gemenskap. Synd hör inte ihop med Gud. Det är lagens djupa krav. Och vi står alltså under domen. Evangeliet innehåller inga krav. Kommer inte att säga, jo, men om du i alla fall gör ett litet försök, och ifall du går och lyssnar på Bibelforums föredrag, då finns det möjligheter. Inga villkor, utan villkorslöst talar evangelium om benådning, förlåtelse, skänker den där fullkomligheten, rättfärdigheten som en tillräknad gåva. Så att du får räknas, fastän du dig själv är syndig, som fullkomlig rättfärdig bara för Messias skull. Bara på grund av Kristi ställföreträdande gottgörelse. Man får inte alltså avtrubba lagens krav och dom med evangeliets nåd och förlåtelse. Man får inte heller förstöra evangeliets villkorslösa nåd genom att peta in villkor för nåden och förlåtelse. Blanda in lite grann av lagens krav och dom i evangeliet. Gör man det, förstör man båda. Man förstör både Guds lag och Guds evangelium. Det rena villkorslösa evangeliet är till för fördömda, förlorade, syndare. Inte för sådana som godkänner och försvarar det som Guds lag fördömer. Det som skiljer oss från Gud, nämligen vår synd. Självrättfärdighet behöver inte Guds tillräknade rättfärdighet som en fri gåva. Man klarar sig ändå. Eller som Jesus sa, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att frälsa rättfärdiga utan syndare. Gardell vill välja bort det som inte passar honom. Och han bestämmer själv hur hans Gud eller Guds bild ska se ut. Guds lag, Guds dom, det väljer han bort. Och därmed har han, utan att förstå det, också valt bort Bibelns glada budskap. Det villkorslösa evangeliet. Ty utan Guds lag och dom behövs inget evangelium. Det glada budskapet, det är just ett glatt budskap för av lagen dömda syndare. Evangeliet rättfärdigt förklarar, frikänner det av lagen dömda bara på grund av Kristi förtjänst, hans ställföreträdande gottgörelse. Jesus är just frälsaren genom att han har uppfyllt lagens alla krav och tagit vår dom på sig. Lidit och dött för alla våra synder. Och Jesus inbjuder alla syndare att komma till honom. Kom till mig ni alla som arbetar är betungade så ska ni få ro. Hos honom och bara hos honom enligt Apostlagärningarna 4:12 finner vi nåd, förlåtelse, frid, frälsning som föder på nytt. Nu verkar det som också Gardell har sprungit på en del kristna som inte har kunnat skilja ordentligt på lag och evangelium. Och som kanske har uppfört sig oskickligt och tokigt. Men det som blir kvar för Gardell, det blir inte Bibelns evangelium om full villkorslös förlåtelse för oss som inte har förtjänat någon förlåtelse, vi som är ofullkomliga och dömda av lagen. För Gardell blir evangeliet en vänlighet som godkänner allt det som en människa tycker själv personligen är förenligt med kärlek. Och om inte Gud är en sån kärleksfull, vänlig person som godkänner det jag, den Gud jag vill ha och det liv jag vill leva, då är det en Gud som Gardell inte vill ha att göra med. Ja, det märkliga är ju att framställningen här, det tror jag att de flesta av er lägger märke till, skiljer sig oerhört långt från kristendom. Och ändå så ges det här och där utrymme i kristna sammanhang, inte bara som ett diskussionsinlägg för att samtala om det och sådär, utan att det får predikas eller framföras från predikstol. Och det tyder väl på att detta med biblisk kristendom är någonting som skjuts i hög grad åt sidan.